Advokaten skulle försvara gängledaren i rätten, men istället blev hon kär. När den hemliga relationen avslöjades blev kvinnan utesluten ur advokatsamfundet. Där kunde historien ha tagit slut, men nu har nästa kapitel uppdagats. Sen i julas sitter hennes make och flera släktingar häktade, misstänkta för att ha förberett ett mord på hennes tidigare älskare. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Sådär, då drar vi igång ett nytt avsnitt av Krimrummet. Dagens avsnitt är lite speciellt. Den här veckan firar podden nämligen jubileum. Det har gått ett år sedan jag satte mig här för första gången och pratade in i den här mikrofonen utan att riktigt veta vad jag höll på med. Sen dess har det blivit en lång radda avsnitt med intressanta gäster, och för dagens avsnitt så vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla er lyssnare. Antingen har ni varit med från början eller så har ni fastnat för Krimrummet under resans gång. Tack så mycket för att ni lyssnar. Med allt det sagt, idag ska vi prata om en advokathärva som aldrig verkar ta slut. Den har redan pågått länge, men med jämna mellanrum har det tillkommit nya anmärkningsvärda omständigheter som har hållit liv i hela den här historien. Det är en historia som omfattar en oetisk kärleksaffär, anklagelser om hot, turer i advokatsamfundet och nu även misstänkta mordplaner. Med mig idag för att gå igenom allt detta så har jag Fredrik Sjöshult. Välkommen tillbaka till Krimrummet.
Tack så mycket.
Du är kriminalkronikör här på Expressen och har varit med i flera avsnitt tidigare. De senaste åren så har vi haft flera spektakulära härvor som slutat med att namnkunniga advokater har blivit uteslutna. Men det här fallet, det sticker väl ändå ut?
Det gör det verkligen, och det tar verkligen inte slut. Det är så många ingredienser i detta som gör det så speciellt, men och man slutar inte häpnas varje gång det händer någonting nytt i det, får man säga.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Historien inleds någon gång 2019. I Gävle. Det är oroligt i den lokala kriminella miljön och det blåser upp till gängkrig. I centrum för allt detta som vi riktar in oss på idag så finns en kvinnlig advokat i 40-årsåldern. Vem är hon?
Alltså, det är verkligen ett stjärnskott på advokathimlen. Under de senaste åren har det kommit ett antal liksom uppstickare som har gjort väldigt snabb karriär, snabbt fått liksom stora mål, stora gängmål, men också liksom gillat att synas i sociala medier, marknadsfört sin verksamhet genom att visa att man flashar runt i bilar och sådär. Hon är verkligen en av de här då som har snabbt stigande stjärna. På några år bara så fakturerar hon 4,7 miljoner, jag tror det var två års tid då. Så det, där pengarna rullar in snabbt, hon fick snabbt nya, riktigt stora mål och liksom attraktiva mål med gängrelaterade och också då gillade att synas och skryta om sin framgång.
Verkligen den här nya typen av advokater som vi inte riktigt har sett förut.
Alltså, den äldre tidens advokater gillar ju inte det här, alltså de som, alltså en sån här typ, om vi ska använda någon schablon för dem så är det väl Johan Eriksson som är liksom en liksom äldre, distingerad herre som liksom visar en helt annan respekt. Men de här kör liksom om sådana här som Johan Eriksson i vänsterfilen. Han tittar i backspegeln, så är det de här unga advokaterna som ligger där i sina maffiabilar.
Mm. En annan huvudperson, om man ska kalla honom det är en man som närmar sig 30. Han har en tongivande roll i den kriminella miljön i Gävle.
Ja, och nu är vi i Gävle och pratar om gängkrig. Och då ska man vara medveten om att under flera års tid så har det varit en väldigt allvarlig gängkonflikt där. Det har funnits två olika sidor varav den här mannen då har varit ledande på den ena sidan. Och det här då gängkriget i Gävle, det kulminerar under 2020 med flera skjutningar, flera grova våldsbrott. Det finns även misstankar om utpressningar och så vidare. Och den här personen är då central på den ena sidan i den här gängkonflikten.
Båda de här sidorna har kopplingar till gängmiljön i Stockholm också, så det är ganska allvarliga grupperingar.
Så är det, de har sådana kopplingar och framförallt så visar den sig vara ett väldigt stort våldskapital under flera års tid.
Och när vi kommer då till 2019 ungefär, då har vi den här kvinnliga advokaten och den här gängledaren. Deras vägar korsas kan man säga.
Ja, och det, hon får då ett uppdrag som att vara försvarare, offentlig försvarare för honom i ett mål. Hon får ytterligare ett mål under 2020 där han blir anklagad. Och det är brott som grov stöld och det är utpressning och så vidare. För jag tror det finns med lite andra misstankar också. Och hon får då offentliga försvaruppdrag från tingsrätten. Hon ska vara hans försvarare och det är inte bara, hon ska inte försvara honom utan hon ska då få ett stort ansvar. Hon får tillgång till hemliga utredningsuppgifter, hon får tillgång till att ha hemliga samtal med honom och så vidare. Så det är ett stort förtroendeuppdrag som hon också får av tingsrätten. Hon får ju också då självklart då också fakturera flera hundratusentals kronor för de här uppdragen.
Och i de här återkommande fallen när hon är försvarare så är det så att företrädare för olika myndigheter börjar skruva på sig lite kanske. Det verkar inte
det verkar vara någonting som är konstigt och det finns lite olika noteringar kring detta. Men det finns en väldigt tydlig notering från sensommaren 2020. Då har gängledaren blivit beskjuten, han ligger på sjukhus, han har begärt kvinnan då som målsägande beträde. Och det är en läkare som börjar liksom undra över hur det är. Vad är det här egentligen för relation? Brukar det se ut så här, frågar läkaren polisen. Och de får en svag aning om att det här är någonting som inte är som det ska. De syns liksom nästan omslingrade där i samband med att mannen ska förhöras. Och där började då ringa en del varningsklockor kring detta. Det skrivs ett särskilt polisiärt PM om detta.
Där står det att hon påminner snarare om en nära anhörig än en försvarsadvokat i den rollen.
Och det är ju väldigt märkligt. Alltså då börjar ju då polisen fundera över hur lämplig är hon. Men det kommer ju betydligt mer snart.
Under 2020 så sker det som vi har varit inne på flera skjutningar i Gävle. Och den här gängledaren, han misstänks ju vara inblandad i den miljön som allt det här sker. Och med det så kommer även då advokaten naturligt i takt med att allt det här ska utredas. Under de här utredningarna så märker polisen flera anmärkningsvärda omständigheter kring hur den här gängledaren och advokaten umgås. Vad är det de märker?
Ja, men det, alltså i spaningar så ser de då att han blir skjutsad till ett möte där han plockar upp en pistol, ett vapen. Han blir skjutsad av henne till det mötet. Det syns liksom i spaningarna då efter att han är då under en kort period misstänkt för att ha skjutit mot den andra sidan i den här gängkonflikten. Det är misstankar som han är misstänkt för i augusti 2020. Men efter att han släpps då så ser polisen att det är någonting konstigt här. Hon skjutsar runt honom. De har också telefonavlyssning och där hör man att hon kallar honom för min älskling. Och det liksom, där börjar jag om det här mötet på lasarettet var märkligt, så börjar det ringa ännu fler varningsklockor om att det här är någonting som inte står riktigt rätt till.
Man kan också se att under den här tiden så köper hon en mobiltelefon till honom på advokatfirmans kort. Hon bokar in honom på hotell i samband med en skjutning eller precis innan en skjutning. Det finns också en lägenhet där båda de här två vistas.
Ja, det är ju så när han då i september grips för skjutningen som han tidigare suttit misstänkt för, då Då säger han ju på nytt och jag vill ha den här kvinnan som försvarare. Och åklagaren säger nej, det är nog inte så lämpligt. Och då inser ju advokaten att det kanske inte är någonting att ta strid för. Utan hon blir inte förordnad som hans offentliga försvarare denna gång. Men det här drar ju igång en jättestor polisutredning. Det här, då ser ju polisen ändå sin chans. Man har spanat på honom en månad. Man har samlat ihop en del information. Man har samlat den här informationen om, från telefonavlyssning med älsklingssamtalet. Man har spanat på honom när de letar efter, när de hämtar ett vapen och så vidare. Och där börjar ju då en utredning som visar att när man börjar gå igenom konton och sådär och kollar upp, ja men vem betalade för det här, man vet att han har bott på ett hotell, ja men då visar sig helt plötsligt att det var advokaten som hade bokat och betalat hans hotellövernattningar. Man ser också då att advokaten har, på firmans kort, advokatfirmans kort, har köpt in en iPhone till honom. Det är också något sådär som ser väldigt konstigt ut. Så det gör att det blir liksom man samlar ihop någonting som man verkligen ser att de har haft en väldigt täta kontakter, får man säga, en relation som har varit mer än att de bara har haft liksom en offentlig försvarare och klientrelation då. Och man, det är också i den här gängledarens mobil så finns det liksom bilder de har varit och suttit på någon uteservering på någon krog, och man ser dem tätt omslingrade framför en hotellspegel. Finns det bilder på, man ser bild på som hon har tagit och när han halvsover i hennes passagerarsäte på bilen. Så man förstår ju här att det här är någonting som är väldigt, väldigt, väldigt nära.
Det finns den här lägenheten som hon har också, där de har vistats tillsammans, som han används nästan som någon sorts tryckarlägenhet.
Ja, polisen har ju spaning på den och deras uppfattning är att det är hans liksom gömställe. Men han är ju då, tar ju bilder där han har någonting som ser ut som ett fat med förbrukad kokain framför sig. Och han tar bilder också på ammunition som han visar upp framför tv-rutan i den här lägenheten. Så uppenbarligen har han också haft en del fuffens för sig i den här lägenheten som hon då hyrt som advokat. Och man förhör också han som har hyrt ut lägenheten i andra hand till advokaten. Och uthyraren beskriver, men det var ju en vanlig kvinna sådär, hon verkar rekorderlig, men någonting konstigt med den här mannen. Det såg ut som ett udda par. Han liksom klädd lite som en gangster. Han uppfattade att han hade någon bäcknarväska med sig. Så även uthyraren där hade ju reagerat på att det var någonting konstigt. Och polisen är ju där som sagt var och spanar. Jag tar ju spaningsbilder på mannen när han använder den här tryckarlägenheten.
Och där har de ju också presenterat honom som sin kille.
Ja, sin man till och med. Så,
alla de här utredningsåtgärderna, det sker ju för att nå fram till brottsmisstankar, och det sker också i det här fallet.
Ja, det är ju så. När gängledaren grips så handlar det om skjutningen, men det handlar också om då ett vapenbrott i samband med att hon har skjutsat honom till en vapenhandlare. Där ska han då ha köpt ett vapen, eller hämtat ett vapen ska vi säga. Hon blir ju då misstänkt för medhjälp till vapenbrott eftersom hon har skjutsat honom dit, och det är då misstankar som utreds under ett tag. Hon nekar till det och det läggs ner.
När hon förhörs av polis, det handlar inte nödvändigtvis bara om de här brottsmisstankarna, utan hon får också väldigt många frågor om sin relation till den här mannen. Det är inte helt enkelt.
Alltså mellan raderna så vill ju poliserna egentligen så utreder ju de ju en formell brottsmisstanke, men poliserna undrar ju egentligen vad fan har du hållit på med. Man märker ju att, men är det verkligen så, frågar ju polisen, att brukar du hyra ut, hjälpa till att den här typen av personer ska få lägenhet, eller att man ska då köpa mobil till honom, en hotellövernattning och sådär. Varför har du inte sagt något om det här tidigare? Den här hotellövernattningen exempelvis är väldigt viktig eftersom den har koppling till skjutningarna och så vidare. Och det har hon inte berättat någonting. Så polisen undrar ju egentligen, ja, men vilken sida står du egentligen på? Och det finns också en väldigt märklig detalj i det hela. Hon har då, hon är egentligen på båda sidor. Det är klart att hon tar väl alla uppdrag hon kan som advokat, hon tjänar så mycket pengar som möjligt, men hon har då ett möte med ledaren för den andra sidan i gängkonflikten, alltså den här gängledarens värsta rival, och där säger då gängledaren som hon har en relation med efteråt till en kompis att, ja, men Och han berättar om det här mötet som hon ska ha berättat om för honom. Och hon ska då ha sagt att hon ska nog kunna få honom till ett möte till. Och det är liksom, polisen undrar ju då, men är det så att du skulle lura den här i någon fälla? Där man underförstått skulle du lura honom i någon mordfälla? Och det är klart att det var ju sådana frågor som ställdes. Det blev inga brottsmisstankar, inga formella anklagelser, men det var ju sånt som man ändå undrade över. Och den här själva mötet och att hon avslöjar att hon har haft det här mötet med gängledarens rival, det är också någonting som kommer tillbaka senare som ganska viktigt när advokatsamfundet tittar på henne.
Och det är inte helt enkelt för henne att svara på de här frågorna, märker man i förhören.
Nej, hon har väl nästan någon form av gangstrattityd. Hon vill inte svara på frågor och så vidare i de här polisförhören. Men till slut är det så att hon lägger ju korten på borden. Hon säger då, berättar om relationen, förhållandet med den här gängledaren. Hon säger då att jag blev väldigt förälskad och jag förblindad, kan man kanske säga nu i efterhand. Så hon gör liksom in hemlighet att hon har varit förälskad i honom då. Men hon öppnar också för att han hade någon form av hållhake på henne, och utan att vilja precisera det närmare, för jag menar att det kan inte hon gå in på. Och det är något som också återkommer senare när vi kommer till advokatsamfundet.
Och för tydlighets skull så kan vi säga då att det här berättar hon några förhör in i utredningen. Det är inget hon säger
först
direkt.
Först är det som vanligt när i den här typen av utredningar om gängbrottslighet, att det är inga kommentarer och vill inte säga någonting. Och, ja, kortfattat och så vidare. Det här är tredje förhöret som hon först lägger korten på bordet.
Så småningom så läggs misstankarna mot den här advokaten ner. Men åklagarmyndigheten, de anser att det finns så mycket som är graverande i hur hon har betett sig här, så man går vidare till advokatsamfundet.
Ja, man gör en sammanställning av vad som har kommit fram i utredningen kring hennes relation med gängledaren, och det lämnas över till advokatsamfundet. Det är också så, det här dröjer lite, den här att det lämnas över, och vi skriver om det här på Expressen, och det noterar också advokatsamfundet. Så man, utifrån det så startas också ett eget disciplinärende av advokatsamfundets disciplinnämnd. Och där drar liksom processen i samfundet igång.
Där fick vi vänta några månader på att någonting skulle hända.
Ja, det går ju inte så fort, och det är ju mycket skriftväxling och allting måste ju in på papper, och det är ju inte så att de själva exempelvis plockar ut den här förundersökningen och gör en egen sammanställning, utan det är bara då det som har skrivits, det som åklagaren i det här fallet anför i sin anmälan, och sen får då advokaten i fråga genom sitt biträde svara på dem, på det som har skrivits. Och i vanliga fall så kanske det slutar med det, om det blir en varning eller erinran, då beslutar man så att säga på handlingarna vad som ska hur det här ska sluta. Men i hennes fall så tyckte man att det var så allvarligt att man övervägde att utesluta henne. Och det är ju väldigt tufft för en advokat att bli utesluten. Det innebär att man inte får kalla sig advokat längre, och därmed får man inte ta uppdrag som offentlig försvarare eller målsägande beträde i svenska domstolar. När ett uteslutningsbeslut meddelas, så meddelas rikets samtliga domstolar samma dag om detta, för att man ska undanröja alla möjligheter att få den typen av uppdrag. Men det tog lite tid innan man kom dit.
En uteslutning, det är ju i allt väsentligt att ödelägga en advokatkarriär som man har utbildat sig länge för och kämpat väldigt hårt för. Det är mycket som går om intet när man blir
Det är mycket utesluten. Som står på spel, men det är ju inte orimligt med tanke på hur jag sett hur en del advokater beter sig, att det är så det ska sluta.
Polisen, Mikael.
Mitt ex är försvunnet.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm. Hans exfru Lena Westrum är försvunnen.
De har sprungit runt och letat här, och telefonen är avstängd och han förstår ingenting.
Nu finns båda delarna av Krimstad om Gärstamordet att lyssna på i din poddspelare.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. 2 månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet, gå in på expressen.se/krimrummet. Alltså, på adressen expressen.se/krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. 2 månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. I det här fallet så landar man till slut i att det ska hållas en muntlig förhandling.
Ja, men då kan inte hon komma, och förklaringen till det är att hon sitter i en mordrättegång samma dag. Hon har alltså fortsatt ta på sig uppdrag som advokat trots att de här allvarliga anklagelserna riktas på sig. Och det är inte vilka uppdrag som helst, för hon sitter i en mordrättegång och försvarar en av gängledarnas allierade i Gävles gängkrig. Det är då en person som åtalas för att ha skjutit ihjäl en av gängledarnas rivaler där uppe. Så den typen av uppdrag tog hon på sig fortsatt då när uteslutningshotet hängde över henne. Det är fullständigt obegripligt.
Så det blev ingen förhandling den dagen som det var utsatt?
Inte i advokatsamfundets disciplinen, för då var hon i en helt annan rättegång där jag träffade henne, och då ville hon inte prata. Hon gick förbi som det brukar vara med inga kommentarer när man möter liksom, den typen av... Ja. Ni förstår. Men det blev ju...
Hur var sinnesstämningen där när du mötte henne?
Det var väldigt snabba steg in i rättssalen, och hon ville inte prata om någonting. Hon ville inte svara på frågor, utan hon gick tigande förbi. Men sen blev det ju ändå en förhandling i advokatsamfundets disciplinnämnd.
Hon hänvisade till sitt ombud då. Det är möjligen ironiskt att hon som är ombud i den här mordrättegången i sin tur hänvisar till sitt ombud för advokatsamfundet processen. Och det är Thomas Martinsson som då har sagt att min tidigare klient har hamnat i en situation på grund av dåligt omdöme. Hon har helt enkelt blivit kär i en person, och det har han kraftigt utnyttjat.
Ja, det har ju varit försvarslinjen då att hon skulle vara alltså utsatt i det hela här, att hon skulle vara ett offer, att hon skulle vara ett offer då för någon form av utpressning. Men om man tittar på de här bilderna så det är ju klart att det här har pågått under lång tid, flera månaders tid, att det skulle vara en utpressning. Hon skulle då frivilligt ha tagit, varför skulle hon i så fall ta bilder från när de är ute och åker, eller den här typen av bilder tätt omslingrade på hotellrum och så vidare. Det är klart att det var ganska enkelt för åklagarmyndigheten att ifrågasätta hennes utsaga, och det har inte heller blivit någon form av polisutredning som... Det har inte blivit någon fortsättning på den anmälan som gjordes anonymt om att hon skulle vara utsatt för de här brotten.
Och det som avhandlas i den här processen i advokatsamfundet, det är ju saker som sker under 2019-2020, kanske framför allt. Det dröjer fram till sommaren 2022, men då kommer advokatsamfundet med ett beslut. Hon blir utesluten.
Hon blir utesluten, ja. Och det är då... motiveras av på en rad olika sätt. Dels handlar det om att hon har haft ekonomiska transaktioner med klienten. Dels handlar det om att hon har haft en privat relation, som det uttrycks då i advokatsamfundets disciplinnämnd, om med klienten. Men också då att hon har avslöjat att hon har för gängledaren då, att hon har haft ett möte med hans rival på sitt kontor, det som han då var lite orolig för att det skulle vara någon form att lura honom i fälla. Det är också ett skäl till att hon uteslutes. Och det är ju så, när man läser disciplinnämndens beslut så är det ju väldigt avskalat, får vi väl säga, alla de här detaljerna kring allt, liksom, allt som är så oerhört uppseendeväckande i detta. Det kokas ner liksom till ganska standardformuleringar och så, men det är klart att i vanliga fall så är det ju så att en advokat får ju kanske en erinran eller en varning om det är några anklagelser, men här drömde man till med en uteslutning direkt. Det var ingen tvekan om att det var det som skulle bli disciplinnämndens beslut.
Och det här beslutet, det skrivs ju på en torr juristprosa som jag onekligen, tror många svenskar skulle ha svårt att förstå vid en första genomläsning. Men det är standardfraser som att hon har åsidosatt sina plikter som advokat, hon har brutit mot god advokat. Sed. Man tar till exempel upp att hon har brutit mot sin tystnadsplikt också.
Ja, det är väldigt passivt aggressiva formuleringar, för egentligen med tanke på att det blir då det här hårda straffet för henne, så är det väldigt passivt aggressivt formulerade, för att hon verkligen har gjort bort sig. Hon har verkligen förstört advokaternas rykte genom sitt agerande.
Och det är ju någonting som advokatsamfundet, de har fått genomgå några elddop de senaste åren mot bakgrund av att advokater har betett sig på, ja, men gränslöst på olika sätt.
Ja, och framförallt då i relation till gängkriminella och till nätverkskriminella. Det har ju varit en röd tråd om vi ser till de uteslutningar som det ändå har, som ändå har resulterat i. Vi har ju brott mot att man har tystnadsplikten där man har liksom fört ut uppgifter i vad det gäller Göteborgs advokat. Vi har ett kärleksbrev som har smugglats ut under en gängrättegång. Vi har ju kungen och prinsen som var nätverkskriminella i kostym enligt åklagarens beskrivning, och det var nästan det som också var andemeningen i disciplinnämndens beslut när de blev uteslutna. Så det är väl liksom den röda tråden i de här riktigt, riktigt allvarliga ärenden. Sen finns det en massa annan kritik som har kritiserats kring hur advokater substituerar, om att man överfakturerar och så vidare och så vidare. Men den här just relationen till gängkriminella, det är väl där som har liksom varit den röda tråden i utslutningsärenden.
Och den här advokaten, hon blir utesluten sommaren 2022. Sen dess har det gått ett halvår. Man kan tänka sig att den här historien efter då sammanlagt 2,5 år ungefär skulle vara avslutad. Sen så nu i julas så kommer ytterligare ett kapitel här. Vad är det som händer?
Ja, i julas då, så strax före jul så grips hennes make, tre släktingar till maken, och de anklagas då för förberedelse till mord på gängledaren.
Hennes tidigare älskare får man säga då kanske.
Ja, och då ska man tillföra lite fakta. Det är så att advokaten har varit gift med maken både före och efter det som hände 2020 med gängledaren. De är fortfarande gifta. Och den här maken är då en av dem som är häktade nu då för att ha förberett ett mord. Och det här mordet skulle då ha förberetts under augusti och september 2020. Och det är då en period när gängledaren var på fri fot. Han var ju då först gripen för en skjutning. Var på fri fot ungefär en månad. Sen greps han på nytt för den här skjutningen efter att de hade varit och köpt något vapen och så vidare. Det är det här som är själva brottsperioden. Då ska maken och de här släktingarna ha förberett det här mordet enligt misstankarna. Och det är intressant, för att då vet vi att under den här perioden, så det var då advokaten köpte in en iPhone, det var då hon fixade hotellövernattningar, det var då hon fixade den här gömslet till lägenhet, och det var då som hon då också var ute på den här bilfärden som polisen hade span på när gängledaren köpte ett vapen. Och samtidigt då ska hennes make och släktingarna som nu häktade ha förberett ett mord på gängledaren.
Det är en färgstark historia.
Det är en färgstark historia, och det är, man slutar inte häpnas över vändningarna i den här soppan. Och det är då det som man ska veta om bevisningen är att det här är då en del av bevisningen bygger på chattar från Sky SEC. Det är alltså en av de krypterade plattformar som kriminella tidigare använde för att kommunicera. Hemligt trodde de, men nu är det inte så hemligt eftersom polisen får få tillgång till de här chattarna. Det här är någonting som polisen i Uppsala har jobbat med under en tid, att kartlägga hur de här chattarna gått till. Man har liksom, det är viktigt då, som i alla andra chattutredningar ska man knyta, men vem är det som ligger bakom det här hemliga Sky-identiteten, och hur ska de här chattarna tolkas? Det här har man jobbat med i flera månader innan man slog till mot advokatens make och hans släktingar. Så det är någonting som har kommit fram där och som avslöjas där. Det är därför gripandet, det är ju 2 år gamla brott som nu avslöjas, men det är därför gripandet har dröjt ett tag. Först fick ju inte polisen tillgång till chattarna såklart, och sen har man då analyserat dem vidare.
Mm. Och du är inne på lite olika städer där. Gängledaren, han har ju framförallt då funnits i Gävle. Det är polisen i Uppsala som har arbetat med det som leder fram till gripandet av maken och hans släktingar nu. Och tittar vi på advokaten, var hon har varit verksam, då är det egentligen hela Mellansverige. För hon, tar, ja,
hon har tagit mycket gängmål i flera olika städer. Men det finns då en förklaring till att det här kommer från Uppsala. I Uppsala så pågår det en jättestor rättegång sedan flera månader tillbaka, eller den har precis avslutat så vi väntar på dom i nästa vecka. Det handlar om Gottsunda-nätverkets olika brott som brottsmisstankar som riktas mot dem. Otroligt omfattande narkotikahandel. Jag tror vi kommer få se en dom som blir en av de här största Sky SEC-domarna. Gottsunda-nätverket är då ett kriminellt nätverk som under flera års tid har varit misstänkta för att för storskalig narkotikahandel. Det handlar liksom inte om någon gatuhandel, utan det här är liksom jättestora partier som tas in från utlandet, och Gottsunda-nätverket är liksom ett rikskriminella i sammanhanget. Och då är det så att en av de ledande inom Gottsunda-nätverket är då släkt med advokatens make, och den här mannen från Gottsunda-nätverket är också misstänkt för förberedelse till mord tillsammans med advokatens make. De är både släktingar då, och de misstänks nu ha begått det här brottet tillsammans. Det finns ytterligare en ledande person i Gottsunda-nätverket som är misstänkt i rättegången och som då också är misstänkt för att vara delaktig i de här mordplanerna. Så här finns då en koppling direkt till ett av Sveriges mest ökända kriminella nätverk och de här mordplanerna.
Det här brottet sträcker sig en bit tillbaka i tiden, det gör även bevisningen, men hela utredningen, den är ganska ny för oss journalister. Vi har ännu inte fått så mycket information om vad det här handlar om på detaljnivå.
Nej, vad vi har fått är, vi har ju fått bekräftelse på att det handlar om att målsägande i fråga är gängledaren, och att det bottnar i den här kärleksrelationen, och att det då handlar om advokatens make som är häktad och de här släktingarna, samt att det finns då en direkt koppling till Gottsunda-nätverket. Och hela den rättegången var också, ska man säga, byggde väldigt mycket på Sky ECC-chattar som polisen fått tillgång till.
Och med tanke på den försvarslinje som advokaten har lagt fram under advokatsamfundet, processen och så vidare, att hon skulle ha blivit utsatt för utpressning, att den här gängledaren skulle ha haft en hållhake på henne, skulle det kanske vara enkelt att teoretisera kring, kan hon vara inblandad i de här mordförberedelserna? Men så verkar det inte
Nej,
vara.
Så är det. Där är åklagare Anna Stråth som har det här ärendet. Hon har ju haft även det här stora målet vad det gäller, eller del av Gottsunda-nätverkets narkotikahandel. Hon är väldigt tydlig med att advokaten är inte misstänkt för brott i samband med detta. Och om man nu tittar på historiken så finns det ju en logik i det, för under den här perioden som de ska ha planerat det här mordet på gängledarna, alltså advokatens make och hans släktingar, under den tiden som de ska ha planerat det här mordet, så var det ju så att de umgicks ju väldigt intensivt med gängledaren. Det var ju som sagt under den perioden som de ska ha köpt iPhone, fixat hotellövernattningar, skjutsat honom till vapenmöte och hyrt en lägenhet, och det finns dokumenterat från spaningen, telefonavlyssning, att de hade en väldigt tät kontakt. Så det här verkar ha skett helt utan hennes vetskap. Men frågan som vi inte har fått svar på är ju, hur fick maken veta att det här fanns en relation? Det är klart att den misstanken har man ju, men hur fick han i så fall veta det?
Ja, det är en del kvar höllt i dunkel här vad gäller
detaljerna. Det kommer nog att klarna, det kommer nog bli åtal här under våren, verkar det som. De verkar ha kommit ganska långt med tanke på att de har jobbat med det. Men det är ju den stora frågan här, så hur har maken, hans släktingar och de andra där, hur har de fått veta att det här... Att vad har de fått veta som har utgjort motiv, om vi uttrycker saken så lite finare?
Jag kan nämna med några ord det här, allting kring Sky ECC också. Det var ju en krypterad chattplattform som hackades kort efter EncroChat. Och jag tror att EncroChat och även Anom har nog varit mycket mer omnämnt än vad Sky ECC har varit. Materialet som polisen har från Sky ECC, det är många gånger större än materialet från till exempel EncroChat och Anom. Och det här är den tredje plattformen som polisen egentligen tar tag i nu. Materialet är jättestort och det är, vad jag har förstått, svårhanterligt. Man måste veta vad man letar efter på ett annat sätt än de tidigare chattprogrammen.
Ja, och dessutom verkar det vara så att om man ser på de Sky, nu vi följer ett antal Sky-mål, och ofta så är det så att man ibland ser man bara utgående meddelande och man ser inte inkommande meddelande, men under sen höst eller tidig vinter så välde det ju in nya meddelanden från fransk polis som är de som lämnar över till svensk polis. Bland annat var det så att Adriana-rättegången, alltså rättegången om mordet på Adriana, fick ju pausas här under några veckor för att polis och åklagare fick i det målet tillgång till 60 000 nya meddelanden som skulle analyseras i det här. Så det kommer ju, det finns andra rättegångar som är pausade i stora gängrättegångar på grund av att det kommer jättemycket nytt material. Det visar ju vilket otroligt stort material det här ska ge. Men här är just i det här fallet som vi pratar om nu med advokatens make som är häktad för de här mordplanerna, så verkar det så att man ändå har, det är inte helt nya chattar man fått in, utan det är någonting man har jobbat med i några månader.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Sen ett halvår tillbaka så är advokaten, hon är utesluten ur advokatsamfundet. Hon är alltså inte advokat längre, utan tidigare advokat är väl korrekt att benämna henne som. Vad har hänt yrkesmässigt för henne sedan dess?
Alltså hon har ju lite svårt att släppa det här med jurist och advokat, kan jag förstå. Det är väl det hon har utbildat sig till. Vi nämnde tidigare att hon var i en mordrättegång här i juni 2021 när disciplinnämndsmötena pågick som bäst. Men det var också då så att den här mannen som nu är häktad för att ha varit för mordplaner mot henne, mot gängledaren som hon då hade en relation till. Alltså i då 2021 sommaren så ville han ha en försvarsadvokat när han greps i den stora Gottsunda-härvan. Och då begärde han att få advokaten. Hon var då så, hon förstod kanske lite mer om det här med jäv och så vidare. Så hon fick ett förordnande från tingsrätten men anmälde direkt att hon inte ville ta uppdraget eftersom det fanns en jävsproblematik. Och det kan man ju förstå då med tanke på att den här personen i Gottsunda-nätverket faktiskt är släkt med hennes make. Sen efter att hon blev utesluten så stod hon länge listad på samma advokatbyrå som hon har jobbat på tidigare, och då hon stod uppsatt som biträdande jurist där. Hon fanns också med på advokatsamfundets lista över biträdande jurister så sent som för någon vecka sedan då hon togs bort därifrån. Så hon har liksom fortfarande utgett sig för och varit då anställd som biträdande jurist. Det är ganska allvarligt ändå. Man kan tycka att biträdande jurist, ja, men det är någonting möjligen som man börjar med i karriären. Men det innebär ändå på en byrå att man får hjälpa advokater. Man kan få tillgång till hemligt material som kommer från polisutredningen och så vidare. Och det har hon då kunnat fortsätta med fram tills nu för någon vecka sedan då hon har slutat på advokatbyrån och hon är inte längre då uppsatt som biträdande jurist hos advokatsamfundet.
Sista ordet kanske inte helt sagt här, va?
Nej, hon har ju tagit strid också i Högsta domstolen för att hon inte ska bli utesluten och att hon bara ska få då en varning och en straffavgift. Det är som, hon försöker att det ska mildras till det. Hon hävdar ju då att disciplinnämnden inte har tagit särskilt mycket eller inte tagit tillräckligt hänsyn till de förklaringar som hon har haft, och hon hävdar att hon motsäger sig då de slutsatser som har varit i beslutet från disciplinnämnden. Så i början av februari här ska hon förhöras i Högsta domstolen om detta. Hon har då begärt ett muntligt sammanträde och det har hon fått Högsta domstolen med sig. Så hon kommer att förhöras och efter det kommer Högsta domstolen att besluta om hon ska vara utesluten eller inte.
Vi fortsätter följa alla de här processerna. Vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Tack så mycket för att du ville vara med, Fredrik Sjöshult.
Tack.
Om du som lyssnar har frågor, uppslag eller nyhetstips, skicka gärna ett mejl till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa torsdag. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.